Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast med mig Albin, och med oss i studion har vi även Alex.
Jajamän.
Varmt välkommen.
Tack så jättemycket.
Vi kan starta med att säga att det här avsnittet presenteras i samarbete med webbshoppen Wristbuddies. Och Wristbuddies, för er som inte känner till det, är en webbshop specialiserad på straps till klockor. Och de har allt ifrån de roliga pelonbanden i olika färger, klassiska NATO-band som man alltid köper för många av och aldrig använder, det kan jag nästan säga. Men Moonswatch, där har de ett jäkla utbud, ursäkta språket, med gummiband.
Jajamän.
Och som jag tycker personligen att Moonswatcharna har... Man kan älska eller hata originalbandet, men när man sätter dem på ett rätt gummiband så blir det en helt annan klocka.
Ja, det ser riktigt schysst ut.
Ja, och Wristbuddies har massor av gummiband som sluter tätt mot boetten.
Japp, viktigt.
Yes, för en integrerad look.
Jajamän.
Så har du en Moonswatch och på ett enkelt sätt vill...
Hotta upp den.
Ja, ja. Göra den mer bärbar och snyggare. Kolla in wristbuddies.com.
Och för inspiration så kan ni även gå in på vår sajt ecotime.com och titta där, för där har vi lagt upp en liten guide hur man kan matcha gummiband med olika modeller av Moonswatch. Så kika in där på sajten för mer bilder och info.
Yes, och Samuel som driver Wristbuddies kom hit med en hel låda med Moonswatch och olika straps, så vi har verkligen gått igenom det är en hel lookbook kan man säga.
Exakt.
Och vi ska även passa på att säga att på Wristbuddies finns det massa verktyg och annat kul som, sånt som man behöver när man gillar att hålla på och mecka med band till klockor.
Wristbuddies.com.
Check it out. Vidare i ordningen.
Ja.
Nu finns det nyheter och saker som vi ska prata om och ta upp.
Yes.
Var börjar vi, Alexander?
Jag tror att många är lite glada i nya Vacheron Constantin Overseas Chronograph Panda.
Berätta mer.
Det är alltså ingenting nytt så, förutom en ny urtavla. Modellen har ju funnits ett tag och nu mera i panda-utförande, det vill säga silvertavla med svarta subdials.
Men pandatavla är väl oftast vit med svarta subdials?
Ja.
Men får man kalla den panda, eller säger man panda bara för att hypa upp den?
Jag tror man säger panda för att det är panda-look, fast kanske...
Pandor är inte silvriga.
Nej, men... Ja, vad fan, det kanske finns... Nej, nej, så är det. Men det kallas panda även fast en silvertavla nu för tiden. Och det får man tycka om det är rätt eller fel. Men ja.
Det är en jäkligt snygg klocka.
Det är det. Och kommer i vanlig ordning på tre olika band som man kan byta mellan länk, läder och gummi. Vilket är nice. Ser väldigt sportig och bra ut, måste jag säga. Rent generellt, den modellen. Alltså i det här utförandet. För den fanns i svart tavla med silvriga subdials förut. Så en inverterad panda. Ah. Kan man ju inte säga heller då.
Nej.
Nej, men det gör man ändå.
Ja, ja. Jag tänker svart och vit och revers.
Ja, jag fattar. Ja, det är ju det, alltså själva kombinationen härstammar ju från 60-talet racingförare för ultimat kontrast så att man kan läsa av sin kronograf.
Det är en väldigt klassisk tavelkombination så att säga. Från Heuer, Rolex såklart. Liksom.
Japp. Och numera även Vacheron Constantins Overseas Chronograph.
Och vi tycker den är jäkligt snygg, så till den graden att vi skrev om den på sajten.
Ja, men det var en nyhet från Vacheron.
Ska vi snacka Overseas-modellerna släpptes, var det på 70-talet?
Ja, då hette den ju 222. Just Urefadern. Overseas kom på 90-talet.
Okej, okay, så 222 släpptes. Yes. Och den hade integrerad länk.
Yep.
Och producerades, jag vet att det funnits med...
Den kom typ 78 eller något sånt där, tror jag.
Ja, så i samma veva som de andra stora, vi snackar ju Royal Oak, vi snackar Nautilus och så vidare. Och sen så blev det Overseas.
Yes, på 90-talet.
Och där finns det fortfarande en del 90-tals Overseas med helt rätt look, integrerad länk och så vidare, som fortfarande går att skopa upp relativt prisvärt, ja, sett till vad man får. För det är ju en sportklocka från en prestigetillverkare liksom.
Absolut. De 90-tals Overseas kommer ju lite olika storlekar och även med både kvarts och automatiskt urverk. Det som talar emot den modellen är väl länken, skulle jag säga. Du vet vilken länk jag menar, va?
Du menar att den inte är snygg?
Den är inte snygg och den... Nej, jag gillar inte den. För sen på tidigt 2000-tal så uppdaterade de ju den modellen med den nya länken där, som vi ser idag, är lite samma formspråk på. Med liksom halva malteserkors som länkbitar.
Gillar du den mer?
Ja. 100%.
Jag tycker det är ironiskt att du sitter och sågar en Overseas-länk från 90-talet, men du sitter med en Ebel på dig som har från 80-talet, som är inte den vackraste länken jag har sett.
Det är grym ju.
Ja, vi får återkomma till den senare. Men,
blir jag för närmad här?
Nya Overseas, kronograf, Panda, riktigt cool.
Finns mer info på sajten.
Ja, historiskt intressant modell som de nu utvecklar.
Ja, det finns ju typ 35 olika Overseas-modeller nu. De lanserar ju ett par nya varje år. Det lär säkert komma någonting mer på Watches and Wonders också. Det brukar väl vara lite värre grejer då, kanske.
De har ju deras Perpetual Calendar Overseas. Ju så, ja, löjligt Skeleton. Fina. Ja, det var, jag hade med det i min guide för bästa klockor släppta i fjol.
Det borde du veta.
Det borde jag ha, med tanke på att det var skeletterat. Och ja, allt som är skeletterat sväljer jag med hull och hår. Verkar inte bättre. Och från det ena till det andra.
Mm.
Plastklockor.
Mm.
Havsplastklockor.
Ja.
Triva. Svenska Triva får vi säga det också.
Jajamän.
De gör ju sin Time for Oceans kollektion som är tillverkad i återvunnen havsplast.
Mm.
Och nu har de gjort en ytterligare en Time for Oceans, fast Time for Snow, som är en NGO-organisation då, som kämpar mot klimatförändringar.
Mm.
Och då har Triva släppt ett nytt samarbete med dem,
yeah,
i Time for Oceans-klockan,
yeah,
Time for Snow logotype på tavlan.
Ja, det är den organisationen POW. POW står ju för då Protect Our Winters. Så 15% av varje klocka, så förtjänsten där, går till den organisationen.
Och just det, jag sa fel, för organisationen heter såklart Protect Our Winters.
Yes.
Och modellen kallas för Time for Snow. Och,
så är det.
Spontant rolig klocka från Triva. Triva gör ju, har ju fått på Time for Oceans klockorna som man säger dykar utseende. Mm. Så har de har fått till utseendet rätt på dem bara. Jag har sett flera så här härdat klockfolk som tycker det är roliga grejer också på sig.
Ja, men det är det ju, absolut. Grön är den.
Grön.
Ja, snygg grön färg, lite militärgrön. Jag gillar ju det, går igång direkt så, ja, fort det är militärgrönt.
Ja, men ska vi inte bara göra så här då? Vi lägger upp en hands-on på sajten.
Yeah.
Kan ni kolla på nya släppet från Triva. Och första personen som skriver till oss på Instagram om klockan, skickar vi hem den till.
Ja, det blev en liten giveaway här alltså. Ja. Trevligt. Ja, absolut. Det tycker jag.
Jag har för många klockor hemma. Vi ger inte någon... Vi ger den till en trogen lyssnare som, ja, kan, nej, som kan ha den nu.
Verkligen.
Perfekt.
Verkligen.
Let's go.
Bra idé.
Ja. Vidare i ordningen.
Ja. Vart vill du nu då? Du styr skutan idag, känner jag. Du är på hugget.
Vår tidigare skribent Ola Jakobsen, som är jäkligt duktig på att fota Seikos och har bra koll på det, har kommit tillbaka till moderskeppet och börjat skriva för Ecotime igen.
Mm.
Och och det innebär många bra bilder och mycket bra info på Grand Seiko och Seiko och så vidare.
Yep.
Så nu har Grand Seiko släppt några modeller och det ligger en hands-on av Ola på ecotime.com. Men du Alex har bättre koll på de nya släppen. Så vad, vad är det som ligger på sajten? Så vi en liten preview.
De har ju släppt framförallt tre klockor då, som vi kan fokusera på. Den första som vi börjar med är Grand Seiko Heritage Collection Kaliber 9S 25th Anniversary. Så det är en hyllning till deras automatiska verk 9S som de introducerade 98. Och de har en av de här två modellerna som de har släppt då för 25-årsjubileet är en highbeat-modell. Vilket innebär att den tickar på, i vanliga fall så brukar klockor ha en beat rate som det kallas, på 28 800 vibrationer per timme. De här har 36 000 vibrationer per timme. Vilket innebär att sekundvisan flyter mer.
Ja.
Än att den tickar.
Liksom. Och för er som inte har tänkt på det, att sekundvisan när man kollar på den på klockor, på automatiska urverk, man ser att den tickar väldigt, ja, i korta steg väldigt snabbt.
Yep.
Jag kommer ihåg för tio år sedan, Seed Story, så var det någon som sa att man ser att en Rolex är äkta för att sekundvisan sveper. Så köpte jag min första Rolex.
En Oyster Quartz eller?
Nej. En Truebeat. Nej, och en Datejust. Sen så visade den för farsans polare eller någonting. Och han bara, den är ju inte äkta.
Uh-huh.
Nu fick jag dialekt. Den är inte äkta, för en riktig Rolex ska flyta, inte ticka.
Ja, de där gamla tickar ju inte med 28 800. Nej,
inte det heller. Men de tickar snabbt.
Yeah.
I väldigt små steg.
Yeah.
Och ju högre frekvens desto snabbare går det, och då ger det ju en så här sweeping
motion.
Sweeping,
det är ju
motion.
Någonting Grand Seiko är kända för, deras highbeat-verk.
Och det ser så bra ut. Det är det jag ska komma till också.
Mm. För att återgå då till nyheterna.
Till
så den ena av de här modellerna har en urtavla med struktur. Någonting som Grand Seiko också är väldigt kända för. Deras strukturerade urtavlor. Olika finishes på urtavlorna. Väldigt duktiga på det. Som är inspirerad då av berget Iwate.
Låt mig gissa att det ligger i Japan.
Det är klart.
Ah.
Som omsluter liksom stället där de faktiskt tillverkar sina klockor. Så den ska vara liksom inspirerad av molnen i gryningen där. Så den har en skön textur. Det var den ena av de nyheterna. Den kostar 72 950 kronor. Finns i butik nu. Limiterat till 1200 x också. Så spring.
För klockmaster är ju rätt starka på...
Ja, de har en
garanterat. De är starkast på, måste jag faktiskt säga, ja. På Grand Seiko i Sverige. Grand Seiko har väl kanske bara 6-7 återförsäljare i Sverige. Så, ja. Kuta in och snacka med dem direkt.
Sen släppte de en till klocka för att fira 110-årsjubileumet för Seikos och Japans första armbandsur. Och den går under namnet Grand Seiko Elegance Collection. Seiko Watchmaking 110th Anniversary Recreation. Så långt namn där. Men referensnummer SBGW295. Den här är schysst. Den är gjord i titan för det första. Vilket är coolt. Jag gillar titan. Sen har den en lackerad urtavla i Urushi lacquer heter det. Det är en speciell teknik som man använder i Japan. Och den mäter 38 mm och är ganska lik då originalet som de släppte 1960. Alltså Grand Seikos första klocka. Och ja, alltså jag tror det här är en sån här typisk klocka man måste uppleva in real life för att förstå. Nu har Ola tagit väldigt bra bilder på den och den ser riktigt läcker ut. Limiterat till 500x och ganska dyr på 149 950. Men det här är också sån här... Är man alltså hardcore Grand Seiko-fan, då står nog den här klockan rätt högt upp på önskelistan skulle jag tro.
Och som jag pratade om limited editions och sånt i tidigare avsnitt. 500, 700, 1000, whatever. Mm. Det slår man ut över hela världen, över alla marknader, så är det försvinnande litet. Liksom.
Yes, exakt. Och den tredje nyheten vi skrev om på sajten är en kronograf, Grand Seiko Sport Collection Spring Drive Chronograph med REF-nummer SBGC253. Inspirerad av en lejonman är urtavlan.
Okej.
Okay. Grand Seiko är väldigt förknippat. Deras logotyp är ju ett lejon till yes. exempel. Så det finns en naturlig koppling där. De har inte varit ute och svajat omkring. Liksom, så. Det är en lite större pjäs. Den mäter 44,5 mm. Och Ola tycker att den bär mindre i vanlig ordning. och ja, det är en sportekrono med också en jävligt fin urtavla, ursäkta språket, också här i titan. Så att den bör man spana in om man gillar grön.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Seiko-kronografer och av det lite större och sportigare slaget. Så de har Ola gått igenom och skrivit om på sajten, så ni kan läsa mer där och titta på hans snygga bilder också.
Perfekt.
Ja.
Och vad tyckte du om släppet, du som har mer info på den?
Jag gillar de två mindre då, det vill säga den i titan och med lackerad tavla och den som är inspirerad av molnen. Tycker båda ser riktigt bra ut faktiskt.
Bra, jag får gå in och kolla ordentligt. Så får vi se om jag tycker tvärtom förmodligen.
Nej, det tror jag inte. Ska vi prata lite Royal Oak då?
Det är dags.
Yes.
Royal Oak firade ju sitt 50-årsjubileum i fjol. Hur toppar man det?
Man fortsätter pumpa ut nya modeller.
Då så.
Ja.
Så vad är på gång?
De har ju släppt en hel del. För det första så släppte de ju nu. Vi pratade lite om det i föregående avsnitt. Om det var förra eller det innan. Om lite jubilarer i år. Och deras Royal Oak Offshore fyller ju 30. Och då visste vi inte vad de skulle göra. De har släppt en ny Royal Oak Offshore. Som är lik originalet. Men helt i svart keramik.
Okej.
Okay. Så originalet har ju smeknamnet The Beast. För att det var ett odjur när den släpptes. Och nu släppte man då The Black Beast, antar jag. Eller vad man ska kalla det. Ja, cool. Stor. Hård klocka liksom.
Mm.
Alltså också så här, Royal Oak Offshores var ju... Innan Richard Mille kom in i bilden vad gällande motorsport, så var det ju mycket Royal Oak Offshores på Formel 1-förare och sånt där på deras handleder.
Jag har inte tänkt på det så mycket, men jag vet ju nu när du säger att det finns lite racing förknippade modeller, yes. också. Feter och Seguls Offshores och sånt, ja. Som har racingkoppling, kommer jag ihåg. Ja. Jag har inte top of mind vad de heter. Jag har en bild i huvudet framför mig. Schumacher har ju väl en egen AP?
Yes, det har han.
Ja, bara där.
Ja.
Ja.
Men lite kul skillnaden där var när man gick från stora tunga offshores i roséguld till ultralätta Richard Mills liksom.
Men Hublot har ju också kört mycket motorsport. Det finns några, ja, Hublot har ju en helt egen modell som heter F1 som var riktigt stor.
Ja, 47 mm, 48 mm.
Något odrägligt. Jag har faktiskt provat en bekant till mig hade en 48 mm F1 limiterad till 250 bitar eller något sånt där i roséguld.
Oh,
fattar du hur stor den är?
Ja.
På handleden.
Jag tror jag har provat någon sån variant fast i typ svart whatever, inte stå, alltså typ keramik eller någonting, eller något kompositmaterial och sånt där, men de är riktigt stora alltså.
Men när de är så stora, då blir ju grejen att de är stora också.
Så ja, det... jo, men så är det. Men förutom den svarta Royal Oak Offshore så släppte de bland annat en jumbo i vitt guld.
Just det, med den där coola tavlan.
Ja. Tuscan Dial.
Ja.
Skön textur. Det är någonting de har använt förut.
Tuscan eller Tuscany?
Tuscan.
Vad kan du berätta om det?
Att det är en butik only så kommer jag vara väldigt eftertraktad. De gjorde ju en referens på 90-talet 92, 14, 802 i platina med Tuscan Dial. Tuscan Dial har de även använt på lite så här limiterade perpetual calendars och grejer. Men ja, den är schysst. Den skrev jag om också på sajten faktiskt. Just Tuscan Dial. Ja, vitt guld. Den kommer bli het.
Låter allvarligt.
Väldigt allvarligt. Sen släppte de lite olika kronografer och grejer med baguetter i eller baguettslipade safirer i glasringarna. De släppte en drös med nya Code 1159-modeller eller nya urtavlor. De börjar skärpa till sig lite på de där Code 1159. Det har inte varit någon favorit här.
Jag gillar dem hela tiden.
Ja, men det är... Ja. Du hatar Moonswatch med hela Code 1159.
Jag hatar ett starkt ord. Det är bara att det kanske inte riktigt är min grej.
För nej, jag
att,
fattar. Precis som Code 1159 inte verkar vara så många andras grej. Det är ju mycket snack där om att du måste köpa vissa Code 1159 för att få tilldelning på en Royal Oak. Jag vet inte huruvida det stämmer, men det verkar ju vara liksom.
Men de som säger att de inte gillar Code 1159 har förmodligen inte haft den i handen.
Nej, men de är, alltså jag gillar boetterna på dem. Sen har jag haft lite problem med urtavlarna. Jag tyckte de har varit lite tråkiga för prisklassen. Det är ändå dyra klockor. De kostar väl ett par hundra liksom.
Standard var det. När de kom så var det bara plain.
Ja.
Men nu finns det finns ju Tourbillon, det finns ju hit och dit, de nu finns det perpetual calendars, det finns kronografer, det finns allting. Ja. Jag tycker att det är väldigt coolt och jag har försvarat Code 1159 förut. Du och jag satt på i Genève i augusti med middag, massa klockfolk och jag fick en i handen. Det var, jag kommer inte ihåg om det var i roséguld eller någonting. Ja. Jag fattar hela grejen. Det var då jag fick kolla på den under längre tid och liksom verkligen testa den i en...
Det var då du satte kaffet i halsen när du fick en RM6702 kastat på det.
Ja, den lilla. Ja, det är en av mina favorit Richard Mills. Så väger ju ingenting.
Ja, det var kul faktiskt.
Det är många miljoner per gram.
Ja.
Nej, tvärtom. Många, ja. Inte gratis, men
vi fattar. Men ett av de mest intressanta släppen som jag tyckte som jag nog inte var ensam om att höja på ögonbrynen kring var ju att de släppte en gul gulds Royal Oak med
helt rätt.
Du vet vilken jag menar.
Ja.
Ja. Med en turkos tavla.
Ja.
Och den kombinationen känner vi igen från ett par år sedan när Rolex släppte en Day-Date i gult guld med turkos tavla. Och
yes.
Det är en stentavla, så den är inte färgad liksom eller lackerad. Det är naturlig sten. Vad tyckte du om det då?
Jag tycker den är cool. Jag har provat Rolexen.
Mm.
Den är helt galen.
Mm.
Med gul guld med den turkosa tavlan. Jag kommer aldrig ihåg vad materialet heter. Eller vad den stenen heter. Men det är en väldigt cool kombination. Och från Rolex är det en special order. Så den går typ inte att få tag på.
Okay.
Det är inget.
Vad tycker du om att AP kör en Ctrl-C, Ctrl-V eller Command-C, Command-V om du kör Mac?
Ja, copy-paste heter det. Fett.
Fett? För, inte lite fantasilöst då?
Nej, men du blir ju fett.
Ja, så det ser ju bra ut.
Det ser extremt bra ut.
Mm.
Så. Om det funkade för Rolex, funkar det för AP.
Så är det.
Sen liksom, ska man uppfinna hjulet varje gång man gör en klocka? Det blir svårt. Vi går ju på ånger nu, tänker jag. Om man inte börjar kolla på hela independent-träsket. Där händer en massa grejer. Visst, feta grejer. Nej, skämt åsido. Det är... Cool klocka. AP är coola grejer. Jag tycker det är väldigt kul med tillverkare. Oavsett om det är prestige-tillverkare som AP och sånt som håller på med stentavlor. Tyckte det var kul att... på tal om stentavlor, att tillverkare som, vad heter de vi träffade i första mötet vi hade i Genève?
Louis Erard.
Ja, kommer med malakittavlor och sånt.
Ja, visst.
Men till en mycket lägre price point. Mm. Vad var det, typ 4000 euro eller något sånt där. Att tillverkare arbetar med skumma, coola stentavlor i sina klockor.
Ja.
Oavsett om, jag tycker det är kul generellt, oavsett om det är jättedyrt eller mindre dyrt liksom.
Jag håller med.
Så skulle vi snacka om AP när vi snackar om alla andra märken också.
Ja, AP behöver inte någon push från oss kanske. Bra, då har vi faktiskt ett nytt släpp från PRC också.
Det får du prata om. Utveckla.
Deras modell Polo har fått ett nytt tillskott i line-upen med en perpetual calendar med grön tavla. Nytt verk som de har utvecklat, alltså originalverket härstammar från 60-talet tror jag och var dunnaste automatiska urverket på den tiden. Sen gjorde de en uppdatering på det och nu har man gjort en uppdatering på det och klämt in en perpetual calendar i en tunn klocka. Den skrev vi också om på sajten, den är värd att nämna. Jag tycker PRC gör kul grejer, framförallt om vi kollar tillbaka i arkiven, 60, 70, 80-tal. På senare år tycker jag inte riktigt att de har lyckats lika väl som de har gjort förut. Förutom med liksom sina tunna Altiplan och klockor, de här Ultimate Concept som var tunnaste mekaniska klockan ett tag innan Bulgari tog över tronen och sedermera Richard Mill. Jag tror PRC behöver hitta tillbaks lite till vad de gjorde förut. De känns lite off-road.
PRC har varit ett underskattat märke i Sverige jättelänge.
Mm.
Har bara sålts på typ NK.
Ja.
Och jag nämnde förut, aldrig, jag kommer inte ihåg allt, men det är väldigt ovanligt att någon dyker upp med PRC.
Ja,
oavsett om det är en klocknörd eller någon som bara gillar klockor. Men de släpper rätt coola grejer. Det är bara att ingen kollar. I Sverige är det inte så många som kollar
inte,
ordentligt.
Nej, det är inte så hett. Det är hetare på kontinenten, som man brukar säga, neråt i södra Europa. Men apropå tunna klockor, jag vet att du började ju sparka på min nya klocka här. Och sa att den var ful.
Ebel?
Ja.
Ja.
Varför är den ful för?
Nej, men... jävlas lite, men det är en så här 80-tals, tvåtons batteri
tunn.
Berätta varför du gillar den istället.
Varför?
Mm.
För att den är tunn, den har en riktigt cool länk, ganska sportigt elegant uttryck.
Mm.
Jag gillar ju såna här äldre förbisedda, kanske ful, coola klockor liksom.
Okej, okay, men har du tagit bra bilder på den förmodligen?
Ja, det är klart.
Ja. Då tycker jag att du skriver ett inlägg på ecotime.com om din Ebel och varför den är så jäkla bra.
Nej, men vi ska se till att Filip Eriksson, vår duktiga skribent, gör ett litet historiskt nedslag i Ebel och den här modellen som heter Sport Classic.
Så du outsourcar argumentationen för dina köp?
Ja, men jag vet att han gillar dem också.
Aha.
Ja. Så att,
får jag läsa och se om jag blir
jag tycker Ebel är förbisett. Och alltså, så här är det, att de här klockorna kostar inte många tusenlappar heller. Du får väldigt mycket klocka för pengarna. Fun fact är ju att Ebel tillverkade Cartiers klockor på 70-80-talet. Alltså då snackar vi boetter, länkar, urverk, typ hela skiten. Så att de håller väldigt hög kvalitet och du kan få en för typ mellan 5 och 10 tusen liksom.
Och som vi sagt om Ebel förut, det var faktiskt the shit förut.
Ja, Miami Vice, Sonic Crockett, Ebel kronograf i guld.
Ja, det är ju på no- det är ju klock- det är klockhistoria. Ja. Det var ju värsta märket liksom. Ja.
Exakt, så att, jag tror att Ebel, jag hoppas Ebel kan få lite uppskattning igen. Tycker jag. Jag tycker de förtjänar det. I alla fall för de här pengarna så tycker jag att det är en väldigt cool klocka för liten peng. Liksom.
Ja, och skicket på den där är jättebra.
Ja, den är använd men fin liksom. Fick ett nytt batteri här hos Clockmaster Globen också.
Ja,
snyggt. Så nu tickar den på. Ja, jag gillar den. Grå tavla med romerska index. Liksom matt tavla typ. Sportig. Ja, I like.
Glöm inte att vi kommer att hålla ett stort independent event.
Yes.
Tillsammans med INDP Watches. Som är återförsäljare av independent klockor.
Ja. Yeah.
Sitter på Karlavägen i Stockholm.
Yes.
Och vi höll ett event, som många vet, i slutet av förra året. Och det var Chapek, det var Frank Müller, det var massa tillverkare där. Vi kommer göra dubbelt så stort nu. Och det kommer vara i början av maj.
Mm.
Och vi kommer öppna upp för våra lyssnare. Och våra lyssnare och läsare att komma på klockevent.
Ja.
För independent klockor.
Exakt. Och om man är intresserad av det här så hör man av sig till oss antingen genom podcast@echotime.com eller skriver till oss på Instagram. Det är redan ett par stycken som har nappat på det här och vi vill se eller ha möjligheten att erbjuda så många som möjligt kommer. Platserna är limiterade så det är lite first come first served basis på hela den här grejen. Men vi har ett gäng platser reserverade för våra läsare och lyssnare, så hör av er till oss om ni är sugna på att delta på eventet i maj.
Så borde vi kunna lösa det.
Då rundar vi av där då med INDP-eventet och tackar för att ni har lyssnat den här gången, så hörs vi snart igen.
Jag har en sista grej om man har lyssnat så här långt.
Jaha.
Om man behöver lite straps från Wristbuddies, första som skickar hör av sig på Instagram eller på podcast@echotime.com får hem en näveband.
Dubbla giveaways detta avsnitt alltså.
Ja, om man lyssnar så här långt då är man med och spelar. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart.
Vi hörs. Hej.